Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Välkomna till avsnitt 42 av Game of Stocks. Det är Danne, värdeinvestera, och vi spelar in den 31 mars.
Ja, och här är Investacus.
Mm. Och du har en analys med oss, med dig idag, va?
Yes, jag har inte bara en analys utan tre analyser. Tre lite små analyser. Jag kan säga att det är mer ett sektoranalys här då.
Ta tre, betala för en.
Ja, eller ta tre, lyssna för en.
Ja, just det, du betalar ingenting för du lyssnar på Game of Stocks. Det är gratis.
Hörru, sälj inte ut oss här.
Nej. Nej, men avsnitt 42.
Ja, exakt.
Vad sa du om den siffran?
Meningen med livet, eller meningen med börsen.
Ja, precis. Var kommer den referensen ifrån? Är det någon lyssnare som har koll? Då får ni pinga oss sen.
Menar du att vi ska sitta och vänta tills någon har skickat ett sms nu och till oss eller meddelande?
Innan vi fortsätter.
Svarar.
Ja, annars fortsätter vi inte. Okay. Ja, det här är ju live. Den här går ju ut live.
Ja, det var för att vi gör en livepodd utan att någon vet om det.
Ja, nej, men du har gjort, som sagt, du har gjort tre bolagsanalyser kan man säga, komprimerat i ett avsnitt. Vi brukar ju ha långa avsnitt, vi får se hur snabbt det här går. Men då är det ju bra att ha börsdata när
exakt
man ska cruncha numbers.
Börsdata nu som har, om vi ska säga, räddat situationen för att göra det så mycket lättare och slänga ihop siffrorna och få en överblick mot att faktiskt kunna att sitta i varje årsrapport och slå in varje siffra sig. Det hade aldrig funkat nu, för nu,
nej,
det var faktiskt lite tajt med tid där på grund av att ja, det är månadsslut. Jag jobbar med boksluten, det är inte nice.
Nej, det är mycket.
Mitt egna bolag har dragit väldigt mycket tid senast in.
Ja, nej, det är precis. Jag satt här, jag fick sitta och vänta medan han slutförde analysen och kolla på telefonen och dricka lite öl. Men det var helt okej. Men jag såg faktiskt att han använde börsdata, så att han ljuger inte. Och därför vill jag tacka börsdata, det sparar både Doggies och min tid.
Verkligen. Så,
grym tjänst, tack för att ni sponsrar podden.
Ja, gå in och använd börsdata.
Ja, och innan vi går in på analysen nu vill vi påminna om pdf-en.
Yes, pdf-en.
Ja, ta upp den om ni sitter vid datorn och inte bara sitter på tunnelbanan. Annars kan ni ta upp den på telefonen. Men om ni har möjlighet och vill hänga med i tabeller och siffror, så gå in på gameofstocks.nu och så surfar ni fram till avsnittsinlägget och så klickar ni på länken till pdf-en. Och det här är avsnitt 42 som sagt. Yes, och kom ihåg, det här är ingen rekommendation. Det är bara Dogges tankar, observationer och inga rekommendationer.
Exakt, och man får ta för vad det är. Det här är en analys av tre bolag, så det är verkligen djupgående. Jag har gått så djupt jag känner att det var värt egentligen. Men ja, så att jag tror alla kommer få en bra intro här av bolagen. Sen finns det absolut några där ute som har väldigt mycket mer info grävt i de här bolagen. För att om man tittar i årsredovisningen som jag har använt primärt för det här avsnittet, väldigt kort med info.
Ja, deras årsrapporter är kortare än din analyser brukar vara. Typ.
Är det mot mig eller mot dem?
Både och. Ja. Nej, men så nu får vi skynda på här. Nu får du ha lite mer Stockholms takt än dalmal. Dalmal? Vad heter
ja,
det?
Jag vet inte vad det är för någonting. Dalkar skulle du säga.
Dalkar. Så.
Om du säger inte dalmas, för det är bara 08.
Dalmas var det.
Det heter masar.
Okej, okay. Men du får ha en Stockholmstakt snarare än dalmastakt.
Ursäkta, men det är stockholmare som går sakta på stan. Man går ju förbi varenda en.
Nej, det är konstigt. Men nu får du fan prata snabbt här. Snabbspolningsknappen aktiverad.
Vadå, ska jag låta som en viss person som kommer från Boden och pratar as snabbt?
Det vet jag inte om det är.
Investeraren.
Jaha, ja just det.
han är nog den enda Boden person ja, som pratar så snabbt.
Ja. Ja, aktivera din inre investerare.
Okej. Ja, men vi går över till analys i alla fall. Så vi slutar med vårt banter som vi fortsätter nu i 5 minuter. Det är bra. Men bolagen som jag ska analysera, jag tror ni kommer ha sett det i rubriken, är Fortnox, Briox och 24/7. Alltså ERP-bolag, eller ja, ska man säga, redovisning och man säger faktiskt så här, Efficient Resources Program.
Är det det står för?
Ja, ERP. Väldigt tråkigt. Mm. Så det kan vara allting från redovisning till löneprogram, till CRM-programmen, allting som egentligen har koll på era resurser. Mm. Ska man säga ett ERP-program som man förkortar det till,
alltså på engelska. Men spännande, för de här alla tre bolagen är egentligen hyperintressanta. För att egentligen, varför är det intressant? Jo, för att när man ser någonting som har avkastat väldigt mycket så brukar det locka dit investerare. Och Fortnox har ju varit en riktig
darling.
En riktig darling på börsen, och hade man investerat tidigt där så hade man haft mycket pengar. Så att det är ett riktigt intressant bolag, och då kan man ju lätt försöka applicera den tillväxtresan på Briox och 24/7, och det är nog många som tänker att det kan vara framtida darlings.
Ja, och jag tror många gör det, och vi ska komma in till varför man gör det främst på en, i alla fall. Men så, vi ska börja introducera Fortnox då, och det är liksom, Fortnox är bara fokuserad på Sverige. De är som sagt erbjuder standardiserade system och tjänster som underlättar och effektiviserar administration av blivande, nystartande, etablerade företag och redovisningsbyråer.
Mm. Så det är egentligen främst redovisning?
Det är främst redovisning, det är oftast det som är huvudprogrammet. Mm. Nu som har jobbat med redovisning typ hela mitt vuxna liv och nu gör business controlling. Alltså redovisningsprogrammet är ju alltid huvudprogrammet. Det är allting egentligen där integrationen går inåt. Så det är där man ska säga patient zero eller punkt E0 är. Mm. Och det är därför man grundar det oftast i redovisningsprogrammet när man pratar om någonting. Och det är där som man faktiskt ska säga att man bygger på.
Men om du ska förklara det här för en femåring, vad är ett redovisningsprogram? Det är väl egentligen punga in, skriva in intäkter, utgifter och lite olika poster och i princip kategorisera dem, och så skriver den här ut resultat och balansräkning och allting automatiskt typ.
Eller? Om man ska göra det väldigt simpelt, det är en loggbok för ditt företags finanser. Mm. Jag ska försöka göra det så simpelt som möjligt som jag kan. Det är det jag ska förklara.
Ja, men sen automatisera den ju, som jag sa, och spotta fram lite beräkningar så att säga. Och gör din resultat.
Alla system gör inte det.
Nej.
Vill jag ju påstå. Mm. Men många system gör ju det, och många system har de så här inbyggda BI-tools eller har inbyggda att man spottar ut Excel-datadumps så man kan göra liksom pivottabeller själv och ha koll på det. Men i princip så samlar man finansiell info och det är den man sedan använder för redovisningen. Använder sen också för att ta informella beslut, vilket jag jobbar med liksom, att sammanställa finansiell info för att sen ta beslut, strategiska beslut framåt då. Mm. Och som sagt av Fortnox, de är bara fokuserade på Sverige, och det är egentligen den resa de har gjort den senaste tiden är att de tar och ska man säga, ökar hur många vertikaler man har. Så de har sitt redovisningsprogram, och nu börjar de gå in mot Fortnox Finans och Fortnox Försäkring, vilket är två delar av det. Och där har du liksom att man ska kunna direkt i systemet kunna ett, sälja sina fakturor, ungefär lite interimlösning.
Factoring, eller?
Ja, factoring, exakt. Mm. Och att Fortnox tar hand om den själva credit management, som man brukar säga. Så att de får in pengarna, bolagen får in pengarna fort, medan Fortnox sitter egentligen och tar carrying, om man ska säga, tar risken i att sitta och vänta på pengarna i att fakturan ska betalas. Och sen försäkringar, här har de ju, det är väldigt nya ben det här då. De gör ingen separering, hur mycket man tjänar i varje heller, så det är väldigt svårt att veta. Och det är där också du har, de försäkrar, hjälper till med att försäkra bolagen, sakförsäkrar, lite sånt där. Det var inte riktigt utvecklat, jag orkar inte gå in på det i och med att man inte separerar så mycket.
Ja, de visar inte hur mycket del av, alltså vilka intäktsben.
Nej, det gör de inte alls. Okay. Och ändå Fortnox, den längsta redovisningen, men jag tycker ändå den är väldigt tunn, för att man vill ha liksom, ska man säga, verksamhetsben man har koll på och så vidare och så vidare. Men ja, det är inte så mycket sånt där. Egentligen viktigaste informationen, det är väl hur många kunder de har. De har 313 000 kunder i Sverige.
För att det var det jag tänkte fråga om man ser antal kunder och hur snabbt de ökar, då kan man väl se hur mycket intäkt per kund är också, och den utvecklingen. För då borde man väl se en skillnad där när de ligger på fler tjänster.
Ja, och de har ju att ARPU:n ökar. Jag har inte sett och räknat på den från redovisningen. Men
det kan man göra själv.
Jag såg att Niklas Ramlars har räknat på det. Och då ser det ut som att ARPU:n ökar samtidigt som antal kunder ökar. Så...
Precis, för det är det man förväntar sig om de kopplar på fler vertikaler och ökar kundbasen och mer säljer till nuvarande kundstocken.
Ja, och sen om man bara tänker grundsystemet, bara redovisningssystemet i sig. Alltså själva grunden tror jag kostar typ 199 spänn och sen lägger du på massa så här moduler, lägger på lönemodulen, lägger på CRM-system från Upsales oftast.
Just det, Upsales har ju ett samarbete då med Fortnox, så jag antar att Fortnox då tar en... Antingen tar de en revenue share eller någonting, det vet vi inte kanske, men ja, de har ju sådana lösningar också.
Ja, och om man kommer in på det där, hur många samarbeten de har. De har 400 leverantörer som levererar olika systemlösningar som integrerar med Fortnox. Och det är där du har, ska jag säga, det är där du börjar få en moat i det här. Att ett, du har så mycket kund och mycket folk i det, men... Du får så mycket partners som har interaktioner och integreringar med deras program så att det, liksom, det funkar automatiskt, så automatiskt det kan gå. Under 2019 så fick de in Swedbank som integration så att den banken liksom integreras direkt med ERP-systemet så att liksom bokningen kommer direkt in. Annars om någon som har sett har gjort det själva, man får gå in på banken, dra ut en lista och sen sitta och bokföra själva listan. Skittråkigt. Det gjorde jag för min studentförening. Det är det värsta jag vet. Och då, det var den fjärde av de fjärde sista storbanken de har fått in i sina integrationer då.
Så de har alla storbanker?
Exakt, de har alla storbanker här.
Men om man då ska se det som en konkurrensfördel, hur ser det ut för konkurrerande bokföringsprogram?
Det är det man inte vet.
Ah, okay.
Jag vet inte hur det ser ut med Visma. Jag har sett att jobba med Visma Business. Jag har aldrig sett den integrationen. Vi satt aldrig och gjorde någonting sånt. När jag jobbade med det, man förening var inte heller så. Men det var också en gammal version.
Men då är det, ja, det kan man ju alltid titta upp själv då i efterhand om man vill. Men då är det i så fall en potentiell i alla fall konkurrensfördel i så fall.
Absolut. Och om man ska prata om konkurrensfördel för Fortnox. Så det är ju två saker som är deras, tycker jag. Ett är det här med alla integrationer. Att 400 stycken program pratar med deras program så att det är underlättare att göra bokföring och administrera.
Så är det.
Det andra grejen är att största inflödet med kunder är inte att de tar ju kontakt med en kund själv. Utan det är via redovisningsbyråer. Och jag har försökt leta till deras årsredovisning. Jag kunde inte hitta hur många de hade. För att ett, deras partners som är integrationer går ihop med hur många med kunder. Så att det är liksom så här, både Aspia som är PVCs utsålda, ska man säga, redovisningsbyrå, är både kund hos Fortnox, samtidigt partner och samtidigt distributions liksom hjälp och sådär. Så att de sitter ju på väldigt så här intrikata system hur man pratar med varandra och hur man hjälper varandra.
Så i princip om ett bolag då anlitar KPMG som redovisningsbyrå, då kommer de rekommendera Fortnox som ERP-system.
Nu måste jag vara väldigt jobbig här finansiellt. Man måste ju skilja på bokföring och redovisning.
Nej, jag kan inte.
Nej, men och det, alltså så här, bokföring är ju det själva att man får in siffror i ett system. Redovisning är det själva du får ut. Det är ju själva liksom årsredovisningen. Det är därför det heter redovisning. Och det är därför många säger sig, okej, du kanske går till KPMG för att ha en sån redovisningsbyrå. Ja, fast oftast har du nog de som bokföringsbyrå och så har du EY som revision. Och det är där redovisningen är.
Okej, och vilka av de här är partner?
Då är det ju KPMG.
Så det är bokföringen.
Det är ju själva bokföringen som är det viktiga här då.
Precis, så att om du då går till KPMG, kommer de då rekommendera Fortnox?
Ja.
Som ERP-system?
Ja, som jag förstår så har de alla de the big four, som man brukar säga. EY, PVS, Aspia nu då. Deloitte, KPMG. Även de mindre BDO.
Och vad har de för incitament? Får de en cut av intäkterna eller är det bara att de föredrar att det används?
Det är ett, att det föredrar att det används. Två, att Fortnox har vidareutveckla specifika system för de redovisningsbyråerna.
Det är ju en inlåsningseffekt.
Exakt.
Och en riktig konkurrensfördel att de rekommenderar.
Ja, och i och med att jag har sett dem med polare som sitter och använder det här och man är nyfiken, så man sitter och frågar varför liksom var man, och så har jag pratat med en som faktiskt bygger ERP-system på en av de här Big Four. Och då är det ju att de har ju byggt ett system för att när du sitter och bokför, du har inte hand om ett bolag. Du sitter ju och byter mellan bolag och gör bokföringen åt dem. Så för att du ska veta hur mycket du ska fakturera den kunden, så måste du också timanvisa hur mycket du jobbar. Så därför har de ett system som visar, som håller koll på hur mycket tid du lägger ner för varje bolag när du byter mellan dem. Så att ska man säga faktureringen blir korrekt. Och det är här du har en mot i dig för själva redovisningsbyråerna. Att de har bara en mjukvara som är utbyggd för dem för att kunna liksom göra det lätt med att visa hur mycket man ska fakturera varje kund.
Mm.
Ja, men ungefär som att man går och stämplar. Det är lite ett sånt digitalt system för att man sitter och går emellan mellan bolag. Så att du sitter och...
Ja, hur många timmar har du lagt på bokföra för den här firman?
Exakt. Och då har de det digitalt uppräknat istället för att du ska sitta och estimera. Jag gjorde 6 timmar idag. Man bara...
Så då syns det i programvaran. Den loggar det åt dig. För att du går in på något projektnummer eller någonting som är kopplat till det. Ja.
Och så hjälper det att ha koll på vilket bolag som du behöver liksom sitta och jobba på nu. För att de har ju också en prioriteringslista i det här som jag förstod, lite management tool i det som man ser sig, okej, de där måste jag göra nu för att de har inte gjort på länge, de har momsen snart och sådär. Så att de har också sådana här program i det här programmet som jag förstod. Också ett management tool och prioriteringslistor och sånt där. To-do-list. Så verkligen vidareutvecklat för att med redovisningsbyråer ska kunna få så lätt som möjligt att bygga och använda systemet.
Mm.
Och det är där också alla integrationer som är väldigt intrikata gör det bra. Så det är egentligen specifikt med Fortnox, och som sagt, de är bara i Sverige. Vi ska komma till det efter varför det är liksom viktigt att poängtera att de är bara i Sverige.
Bara för att stanna lite där vi var innan. När vi pratade om bokföringsbyråer och att de använder sig av Fortnox. Mm. Det är ju mer lite större företag som anlitar ofta sådana firmer. Mindre bolag gör ju ibland bokföringen själv.
Jag skulle säga tvärsom. Mindre bolag vill mindre göra själv. Faktiskt.
Men till kostnaden?
Ja, fast, småbolag är ju inte... fast kostnaden för någon person som inte gillar ju bokföring. Alla personer som jag vet som inte har jobbat med ekonomi förut, de
men,
har
men går man till en av the big four då? Eller snarare en revisor?
Det är ju säga samma sak, nu blir jag till det igen när man säger revisor.
Ja, jag säger men vissa revisor och bokföring.
Nej, men alltså, ja och nej. För att om det är så stort bolag, då kan du inte ha Aspia som bokföringsbyrå. Du kan inte ha KPMG. Men om du har en liten firma som min morsa har en,
ja, liksom, hur gör hon till
exempel? Hon har ju liksom en fristående snubbe som både gör redovisningen redovisningen och bokföringen.
Mm.
Så att det är inte det får inte vara samma person som gör det, utan han har ju revisor.
Men då är det en mindre firma.
Exakt, då är det mindre firma.
Men använder de också ofta Fortnox?
Ja. Men
och sådana som sitter och gör bokföringen själv i ett litet bolag.
De kan också göra.
Är Fortnox, är de stora där också? Eller vad?
Det säger de inte. Och det här är också liksom hur de rapporterar. Det är inte mycket hur de rapporterar, hur mycket som är redovisningsbyråer som är de big four, eller att det är mindre redovisningsbyråer, hur mycket är liksom själva. Men vad jag förstår att det är spritt. Alltså, det är liksom,
För vad jag fattar som är rätt billigt, alltså Fortnox. Så jag fattar det som att en privatperson med ett litet bolag har råd att skaffa Fortnox och göra det själv.
Alltså du har ju råd att ha det. Men det är det som är det största kostnaden. Nu gör jag redovisningen för vårt bolag här, så du vet inte hur lång tid det tar. eller bokföringen. Och då, alltså största kostnaden är tid.
Okay.
Och att lära dig själv. Om vi ska ta och konkurrera nu, vi använder inte Fortnox.
Nej.
Vi använder ju Red Flag.
Precis.
Och de gör ju redovisningen åt oss. För oss kostar det mellan 500 till 800 spänn. Beroende på vilken omsättning vi har på den månaden. Eller på de 3 månaderna i snitt. Medan Fortnox kostar ju alltid 199 för basen. Men det gäller, då har du ju inte fått in någon lönesystem. Du har inte fått något annat. Det är i princip bara att du kan sitta och knacka siffror. Jag reckon att det går upp mot minst 500-600 också. För att du ens ska kunna använda systemen. Och sen måste du ha en anställd som gör det.
Ja, precis.
Eller så gör du själv.
Mm.
Och det är där jag tror redovisningsprogrammet kostnad i sig är ju väldigt låg mot vad det är som faktiskt kostar.
Det
som
men
kostar
då är det också en inlåsningseffekt.
Absolut, det är en inlåsningseffekt.
Precis, för att i och med att kostnaden är så låg i förhållande till den stora kostnaden för bokföringsarbetet.
Och om vi ska säga den riktigt stora kostnaden när du kom in i ett ERP-system, det är att byta ERP-system.
Men det funkar ju så här då. Vi säger The Big Four. En stor bokföringsfirma då. De har ju Fortnox. Men för varje kund de bokför åt, betalar varje kund då för en licens.
Ja, så en videofakturerar licensen.
Ja, så varje gång de kopplar, så the big four säger vi, KPMG har 1000 kunder, säger det är klart de har mer än så, men då är det 200 per kund som använder, som de använder när de använder Fortnox då.
Exakt.
Men då har man inte val som kund då, eller? Att det sker i Fortnox.
Alltså du har ju val som kund. Det har okay. du. Alltså du kan ju ha ett, vad du jobbar från förut, men då är det så här, och du lägger ut det outsourcer liksom så. Då blir det oftast att de här KPMG och de PVC, alltså beror på vilket avtal du har med dem. Och det är där du kan komma, då börjar de ju pusha dig, för att om de vill att du ska ta över hela, då pushar de in dig. Och jag kan säga dig, det är väldigt sällan en som är egenföretagare eller mindre företagare som säger nej till att redovisningsbyrån säger att vi vill byta system.
Nej, jag fattar
system.
Inte heller, de borde inte ens fatta, det här är bara magi för dem. Om de säger använd det här, då kommer de bara, jaha, okej.
Okay. Jo, det är det jag menar. Men, så att om du har outsourcat din bokföring, då är det ju väldigt lätt för dem att få dem och dig att byta. För ett, de säger att de tar hand om hela integrationen själv, de tar hand om hela bytet. Antagligen ingen stor kostnad, för att de ser kostnaden på längre tid. Och två, du har ingen switching cost.
Nej.
Och när du säger, och när du kommer som egen företagare säger, men jag vill använda mitt Visma, säger vi. Ja, men då kommer det ju ta längre tid, för våra anställda är ju främst tränare i Fortnox.
Ja, och då kommer ju den kostnaden överväga licenskostnaden och allt annat, så varför skulle man göra precis? Så att det blir inlösningseffekten och switchingkosten som du säger. Men jag skulle ändå bara vilja, det var därför jag frågade om hur stor andel av Fortnox-licenserna som är genom en redovisningsbyrå eller en bokföringsbyrå.
Ja, men det får du fråga Fortnox om att redovisa
bättre. Nej, precis. Det hade varit intressant att veta, för hade det varit privatpersoner är det enklare för dem att byta system. Medan jag tycker det är stabilare intäkter om det är genom en bokföringsfirma eller direkt till en privat person, alltså en person som äger ett bolag som sitter själv och gör det i Fortnox så att säga. För den kan ju lika gärna bara byta system. Medan de som går genom bokföringsfirmerna tror jag, de är svårare att byta. Nej, jag tror att då kör man på det som rekommenderas.
Ja, och sen är det lite roligt också, för att min mamma har haft samma liksom bokföringsfirma sen liksom jag började fatta vad siffror är. Liksom. Alltså folk som inte jobbar med redovisning eller inte har koll på vad det ekonomiska arbete och administration överhuvudtaget. Alltså man har inte hum om hur mycket sånt här ska kosta.
Kör de Fortnox förresten?
Nej, de kör Visma SPCS.
Okej.
Okay. Och jag hade förut, eller senast när jag hjälpte dem.
Okej.
Okay. Siffror.
Jag säger ju ingenting om analysen, bara
nej,
fun fact.
Nej, det är fun fact, men sen finns det andra, hur många som helst som jag kommer vet om du Fortnox. Jag vet inte, Modular Holdings gör ju det. Det fick man ju reda på när man satt och pratade med dem.
Ja, det är ju rätt många som använder Fortnox.
Exakt. Men som sagt då, de har över 300 000 kunder, 313 000 kunder för att vara exakt. Ägarlista som jag tog fram lite snabbt bara för att se hur det finns. Stor ägare där är First Craft AB. Det måste vara deras stor ägare som sa stopp till vad heter det? Till budet där av Visma.
Från Visma, ja. Bra jobbat att säga nej också.
Ja.
Det har gått rätt bra sen dess.
Man måste ge han en eloge för att sätta sig på tvären där. Det är många procent upp sen den.
Absolut.
Ja, och de äger, största ägarna är som sagt 21%. Sen är det typ 11,5%, 5,5% och efter First Craft så kommer liksom State Street, Swedbank, BNI, Mellon och sen Morgan Stanley, försäkringsbolaget Avanza Pension, det är där alla är. och sen Bengtsson, Peder, Claes Åke, Spiltan, Aktiefond Total. Så det är väldigt mycket fonder efter First Craft AB.
Ja, men det är väl ganska entreprenörlätt ändå. Av grundare, va?
Ja.
Eller jag vet inte om man är grundare, men
jag har faktiskt så bra koll på det.
Nej, vi brukar inte kolla så många.
Nu har jag inte kollat på det alls, så det är inte superviktigt.
Alltså, 300 000 plus kunder, det är ganska, det känns ändå ganska mättat.
Men vi ska gå över till marknaden sen.
Okay, ja, men då,
chilla nu, vi har inte gått igenom, vi har gått igenom ett bolag. Vi har två kvar.
Okej, okay, ja, men bra, då har vi ändå en bra försmak här. Vad
ja,
Fortnox
exakt. Och bara påpeka att övriga aktieägare i Fortnox står för 44,25%. Så det är väldigt mycket småägare i det här Fortnox. Men ja, så att
det, ja, det är ett populärt småspararbolag, känns det som.
Om Avanza Pension äger 2,5%, ja. Det är väldigt populärt, om vi säger så. Nu ska vi gå över till Fortnox Cuisine från väst. Eller Östbyr. Briox.
Vad säger du, bokföringsprogram för kommunister eller?
Ja, vi säger det.
Jag har hört, det var någon som sa det.
Du får inte säga så högt, jag jobbar, jag har ansvar över Baltikum.
Ja, just det. Jag
tror att de inte kan svenska.
Ja.
Men Briox, tidigare känd som Fortnox International, var egentligen en satsning från Fortnox på att gå utanför Sveriges gränser. De hade från början gjort lite chansningar i Finland, Tyskland, Storbritannien. De såg inte att någonting funkar och de tyckte att bolaget Fortnox var för spretigt. Och då sa de så här, ja, men ska vi vill ha en del som gör den vertikala integreringar, ta in liksom flera program och jobbar så för att få upp ARPUn, få upp intäkterna per kund istället. Och så vill man ha en del som gör liksom geografisk etablering. Det tyckte de inte kunde vara under samma hus. Därför tog man och separerade Fortnox International mot Fortnox Sverige då, och som sen bytte namn till Briox. Så i princip är Briox Fortnox program, bara att du har använt det i Finland, Lettland, Estland och Litauen.
Och varför de här länderna, vet du? Varför man inte kör Tyskland eller något större länder? Är det konkurrens?
Jag tror det är konkurrens specifikt, men jag tror också det är att man är mycket längre ifrån dem. Och sen en annan grej, jag tror det är lite svårt att komma in där. Alltså det är liksom Visma rätt stort.
Ja, precis. De är ganska stora där då.
Ja, jag har inte superkoll på den marknaden så. Och sen om du tittar på Tyskland så har du SAP.
Ja, just det.
Som antagligen är världens största ERP-system efter kanske Microsofts Navision.
Mm.
Och ja, de har flera ERP-system. Vi använder faktiskt Navision på jobbet.
Mm.
Helvete. Men jag ska kolla på Briox då. Om vi tittar på sista kvartalet för Q4 2019, så ökar ju de liksom sitt kvartal med 61%. Det är ju inte så mycket med tanke på att de är väldigt
omsättningen
låga.
Omsättningen då?
Ja, ökar omsättningen. Mm. Och de har ju ändå redovisat ARPUn lite mer tydligt, så jag faktiskt har hittat den. Och den ökar också med 46%.
Ja, men det här är ju ett intressant bolag i och med att aktien har inte sprungit iväg på samma sätt.
Ja.
Här har du en möjlighet att fånga ett tidigt Fortnox.
Exakt. Och om man tittar på... De gör ju exakt samma sak som Fortnox gör. De har exakt samma införsäljningsmodell, de har exakt samma modell.
Är det exakt samma mjukvara?
Ja.
Okej.
Okay. Bara att den är liksom...
Ja, rebrandad, men det är samma backend.
Ja, men alltså allting, liksom, själva basen är exakt samma sak. Ja. Rebrandad och liksom specialiserad för de länder man ska in i. För att du har ett olika skattesystem, två olika språk.
Mm. Jag tänker IFRS och standardiseringen måste vara jättebra för det här.
Ja, bara att bokföring är i princip samma sak.
Mm.
Redovisning är en annan sak. Mm. Du kommer in på andra program. Du kommer in på konsolideringsprogram. Du kommer in på att göra justeringar som inte specifikt... Det här är så kul. Folk tror att man så här, bokföring, det är liksom du skjuter in siffror och så löser sig allting.
Mm.
Så smattrar du ut. Det är inte en svart box. Alltså, det är väldigt mycket handpåläggning.
Mm.
Till exempel IFRS-grejerna, det är jag på mitt bolag.
Mm.
Och sitter och räknar ut dem och får fram det för att sen lägga upp i liksom, notprogram. Men och just det med byråerna för Briox, de har som fortsätter konvertera kunder till dem, har växt från 78 stycken Q4 2018 till 151 stycken.
Ja, nu pratar de om byråer som samarbetar med dem då.
Exakt.
Samma sätt som Fortnox gör.
Ja.
Så det är samma modell.
De har exakt samma försäljningsmodell.
Man kan säga att det är lite affiliate nästan. Fast man ska inte sätta de orden på det. För det här är mer, lite tjusigare än det.
Hörru, sluta lägga in Catena med
det. Nej, ja, fy fan. Nej, de parallellerna ska inte bli.
För den bor de liksom.
Nej, men de skapar samarbete med bokföring / redovisningsbyråer som i sin tur samarbetar med Briox också.
Ja, exakt. Och jag var lyssnade också på en investerarpresentation de hade där de förklarade att hur de har kommit in så bra i Finland. Det är egentligen för att de har gjort interaktioner med en hel del banker och främst SEB-banken då. Och det är också SEB-banken de går med in i Estland och Lettland.
Ja, för de är stora där. Och det här är ju det som gör så smart. För de har ju det samarbetet, alltså Fortnox hade ju det samarbetet från början med dem i Sverige.
Mm.
De fortsätter rulla ut det i de här länderna. Exakt. Och i min värld så tycker jag att det fina i det är att de löser samarbete med bankerna, vilket i sin tur gör bokföringsarbetet lättare för firmorna. Så de löser bokförings- och redovisningsfirmornas problem, vilket i sin tur gör att de vill pusha de programmen mot sina kunder.
Mm.
Så de löser egentligen den det problemet som behöver lösas. Det är redovisnings- och bokföringsbyråernas problem.
Ja, om man ska tänka i ett perspektiv om vi skulle ha sålt en produkt,
mm.
så är ju redovisningsbyråerna ju din grossist.
Exakt.
Så om du säljer, ska vi säga, en selfie-pinne,
mm.
så det är ju inte du som säljer direkt till kunderna, även om du kan ha en webbshop där du gör det på, mm. men du går ju oftast till någon typ så här Tiger eller någon sån där butiker,
mm.
TGR, jag kommer inte ihåg vad den heter, den höll ju på Konken, jättekul.
Copenhagen Tiger, ja exakt. Jag vet inte.
Ja, men sådana liksom, mm. det är ju där du går igenom för att få ut den åt kunderna. Något
konstigt i butiken, säg Teknikmagasinet.
Den vill jag också gå i Konken, Kjell & Company. Ja.
Kjell & Company, det är
Kjell & Company.
Ja, men säg att du går igenom Kjell & Company. Ja, då gör ju livet lätt för Kjell & Company. Då kommer ju de garanterat pusha din produkt.
Och det är det jag menar.
Och lägga dem på skylten, på hyllan.
För Briox, för Fortnox är ju redovisningsbyråerna deras grossister. Så att ja. Din distributör.
Det är bara kolla på Breaking Bad. Du gör jäkligt bra metamfetamin. Så ger du det till dina langare till ett bra pris, då kommer de pusha din produkt. Och så kommer kunderna vilja ha det.
Vi vill bara säga att vi inte är för att använda droger här, fast någon person hoppar in på de analogierna. Ingen aning varför. Han har bott i USA.
Ja. Ja, men det här är för våra ortenlyssnare så att de hänger med.
Okej.
Okay. Men nu hänger alla med.
Men då så pratar de lite om möjligheterna för Briox, och då pratar de om att Finland tillsammans med Estland, Lettland, Litauen utgör ungefär lika stor marknad som Sverige.
Ja, det var det jag tänkte också säga. För att de marknaderna blir tillsammans blir hela Briox marknad större än Sverige.
Ja, exakt. Den blir ungefär lika stor.
Vad sa du? Du sa att ett axplock av de länderna var lika stora.
Nej, Finland tillsammans med Estland, Lettland, Litauen.
Okej, så det
är lika men det stor måste, som Sverige.
Det måste vara för att det är mindre firmer då, helt enkelt.
Men det är ju mindre antal folk också.
Ja, men jag trodde ändå det översteg 10 miljoner i Sverige. Men det kanske inte gör.
Nej, jag tror inte.
Skitsamma. Men de säger det i alla fall.
Exakt. Ja. Och det viktigaste här, där de pratar om egentligen, var ju konkurrensen ser ut. I Sverige har du extremt mycket högre konkurrens och du har mycket högre digital mognad. Vilket gör att du har mycket fler program som kommer in med SaaS-lösningar. Och det är där du har konkurrensen. Briox är ju typ lite ensamma på den här marknaden. Och det är där de påpekar flera gånger om att liksom digitala mognaden är hög. Och du har ändå betydligt svagare... Hur skriver man här? Konkurrensen är betydligt svagare och tillväxten för SME-bolag företag är flera gånger högre än i Sverige. Så att de har fler bolag med och konkurrensen för Briox själva är lägre.
Exakt.
Dåligt sexat.
Ja, jo, men det är ändå, jag förstår ju ändå det. För att du måste göra kundanpassningar för språken.
Så är det.
Lokalt kanske, antar jag att de gör. Och det är ju små länder, liten total addressable market för varje land. Och gå in och göra kundanpassningar, det lockar kanske inte till sig massa bolag som orkar göra det. Och därför har de mindre konkurrens. Och det här är jätteintressant.
Jag kan säga en sak med baltiska
konkurrensfördel.
Det är lite ett helvete med deras språk. För det är inte som Sverige och Finland. Eller Sverige och Norge. Det är som Sverige och Finland.
Ja, precis. Vi fattar ingenting.
Ja, men du kan fatta inte Danmark Ester och Litauer fattar inte heller Ester och Letter.
Nej.
Och sen är det en del av befolkningen som bara pratar ryska. Så du måste i princip göra programmen för fyra olika språk ifall någon har flyttat sig mellan landet. Så det är ju en sån grej som kan göra att det kostar lite mer. Men de har ju en bra samhörighet oftast och brukar lätt handla mellan dem i alla fall.
Men det blir ju en konkurrensfördel då. Så det är intressant. Briox är jätteintressant tycker jag.
Exakt. Och bara för att påpeka här liksom, i Finland är Briox nu en etablerad aktör. Och där de har flera liksom, byråer inom deras byråkoncept. Samtidigt som att tillväxttakten ökar och kunder liksom, läggs till deras plattform. Och där de pratar om i Estland är fortsatt Briox en uppstickare. Där de under året har attraherat ett antal av de viktigaste och större byråerna på den estniska marknaden. Och där de pratar mycket om egentligen sitt partnerskap med SCB. Och det är egentligen en viktig del då i samarbetet och utvecklas där medans gemensamma redovisningskoncept då, som ska lanseras skarpt.
Ja, för det känns,
skarpt.
Känns som att Finland är ju absolut den mognaste marknaden, måste det vara.
Absolut,
här.
Det är
det. Står det hur stor del av intäkterna som kommer från respektive marknad? Eller?
Nej, de har ännu sämre redovisning här.
Okay. Ja, det var den som var typ 2 sidor lång.
14 sidor lång.
Ja, 14 sidor.
De hinner ju knappt.
Det är förordet till dina analyser.
Ja.
Okej. Okay. Ja, vad bra.
Exakt.
Ja, men det här, för mig låter det här jätteintressant. Och jag är faktiskt astaggad på att komma till siffrorna. Exakt. För jag vill höra mer om Brie också nu, känner
för
jag. För Ford Knox vet det redan.
Ja, nu får du lugn. För de pratar också om att det här samarbetet går skarpt i ett land första halvåret 2020. Och sen kommer första kvartalet 2020 kommer de lansera Brie också i både Lettland och Litauen.
Så de har inte ens gjort det än.
Nej, de har inte ens gjort det som de säger. Och egentligen lanseringen där genomfördes i SCBs lokaler i Riga den 30 januari. Så, och de har egentligen fått ett varmt mottagande från flera av The Big Four och andra betydande byråer i Lettland.
Jaha, men det här måste vara jättelätt för dem, för de har ju redan vad ska man säga, en god relation till The Big Four i och med att de kommer från Fort Knox. Så det måste vara lätt för dem att...
Jag önskar att det var så lätt.
Okay.
Och att säga att ett land med ett annat land har väldigt mycket kommunikation med varandra.
Ja,
just de här byråerna är väldigt decentraliserade per land. Alltså.
Ja, okej, okay. Jag förstår. Men så för, om jag förstår rätt då, så är det fortfarande i startgroparna för många av de här marknaderna som Brioks pratar om. De är inte aktiva där än, utan det är mer Finland, Estland.
Finland, Estland där de har gått in i, och egentligen partnerskapet med SCB i Estland, det ska också liksom vara skarpt.
Så det är egentligen Finland de utgick från, kan man säga?
Det är Finland som är basen.
Oj, så då har man verkligen kanske mycket tillväxt att se fram emot här.
Exakt.
Och om det går som det ska.
Så. Ja, och så pratar de om att Litauen kommer lanseras i mars 2020 där de redan har inlett ett partnerskap med en av de absolut största byråerna. Liksom.
Spännande.
Mm, så att det finns ju väldigt mycket potential här.
Verkligen.
Och sen har jag lagt en liten länk för att få ett hemma hos mig reportage med Brie också. Så man kan få lite introduktion till dem. För att de pratar väldigt lite om vad de är för bolag och vad de gör och vad deras historia är i deras årsredovisningar och sånt där. Så att man får kolla på deras presentationer faktiskt hemma hos mig, där är det bättre.
Okej.
Okay. Yes. Ska vi gå över till 24/7 Office?
Också spännande bolag.
Ja, grannen från Norge.
Ja, de har varit inne och vevat i lite, handlat lite då och då, faktiskt gjort en del pengar i så, men inte haft conviction av långsiktigt, de är inte riktigt lönsamma än. Värderingen är dock ganska låg om man kollar till price per sales, men spännande bolag, jag vill gärna höra mer.
Mm. För det roliga är att du var inne och vevade när vi pratade om deras bud.
Precis, jag tycker den handlades under budnivån ganska länge. Efterbudet, så att,
Exakt. Och här har vi 24/7 Office. De i alla fall fattar vilka nyckeltal man ska använda och vilka nyckeltal man ska redovisa.
Ja, de är rätt bra på att redovisa dem.
Exakt, för att de hjälper till med liksom med LTV och CAC.
De har till och med precis ratios mellan dem som är riktigt bra, lifetime value.
Ja.
Och customer acquisition cost blir det, va?
Exakt.
Så de visar hur mycket en kund i snitt genererar intäkter. Alltså för det är ju allt beroende på hur länge
givet
en kund är kvar.
Givet den kostnaden de har.
Precis. Och sen customer acquisition cost är hur mycket de kostar att attrahera. Så att en kund är inte lönsam förrän LTV, alltså hur lönsam den är över tid, överstiger customer acquisition cost.
Exakt.
Och den rat som blir då viktig. Och här är de faktiskt jättebra på att redovisa.
Mm. Och kunderna växte med 30%. De är nästintill uppe i... Ja, men runt 50 000 bolag i Norden, skulle vi säga. De redovisar inte heller vad som hur mycket i Norge och hur mycket som är i Sverige.
Så 50 000 i Norden, och då har vi Fortnox på 300 000. Briox missade jag.
Briox har inte satt alls.
Nej, okej. Okay, så då där vet vi inte.
Nej.
Nej, okej.
Okay. De bara säger många byråer de har.
Ja.
Eller så jag missar det. Någon annan får ju gärna...
Ja, det kan man alltid kolla upp.
Exakt. Kunderna är 50 000 i Norden, växte 30% i kundbasen.
Alltså senaste året eller kvartalet? Eller?
Året.
Okej, okay. 2019 då?
Ja, från men typ 40 000 till 50 000 har växt under 2019.
Mm-hmm.
Och det de pratar om att i fjärde kvartalet har de en LTV... Det måste ju vara genom CAC, för de har gjort ett kommatecken eller gjort så här kolon.
Ja, det är en ratio.
Ja, ration. Ratio är liksom 9,6.
Mm.
Så de får ju ut väldigt mycket för den kostnaden att få in en kund.
Så då ska man tolka det som 9,5 gånger customer acquisition cost. Alltså vad det kostar att attrahera en kund, får de ut 9,5 gånger över tid då.
Exakt.
Det beror på hur länge de mäter det. Eller det är inte en period, det är i snitt hur mycket en kund genererar.
Exakt.
Och i snitt genererar en kund 9,5 gånger mer än vad de kostar att attrahera.
Ja, och där pratar de om justerat nettoomsättningen i fjärde kvartalet, så ökar den 31%, vilket är 40 miljoner då i ett kvartal. Men de är ju fortfarande inte plus i det kvartalet, och när man kollar på helåret januari-december 2019 så ökade nettoomsättningen 35% och LCA-ratio var 10,1 som är högre under hela året mot det var under bara fjärde kvartalet. Och det här säger de också att det är en återhämtning av cost per acquisition cost till 13. Då.
Okay.
Och här egentligen, de har ingen, de har inte, gör inte vinsten även om de har 143 miljoner i omsättning då.
Mm.
Själva resultatet är 24 miljoner negativt då. 24,5 miljoner negativt.
Mm.
Och sen visar de lite schyssta grafer egentligen på hur återhämtningen av cost per acquisition cost ser ut, och den har egentligen gått ifrån 2017 en runt 6 då upp till mot runt 13, här har egentligen stagnerat på 10 då.
Okej, så det är egentligen hur många månader det tar att återhämta, eller hur ska man tolka den?
Ja, exakt. Hur många månader det tar att återhämta liksom acquisition av en kund, som jag förstår det, i alla fall.
Ja, okej, så ja, precis. Så att, då får man ett snitt på hur många månader det tar att få tillbaka och gå på plus på en kund egentligen.
Ja, exakt. För du har ju i princip den inverterande kurvan längre ner när du har LTV och CAC-ration då. Mm. Där du ser att den är högre i början och ökar lite och sen har den gått ner och sen stagnerat här då.
Mm. Så ja. Det tar längre tid för dem nu att få tillbaka, men det är också för att de satsar.
De investerar ju extremt mycket. Mm. Och så länge man, jag menar, så länge den här ration är över spelar för roll. Alltså det är liksom varje peng in så vet du att du får ut den.
Ja, ja, det är fortfarande liksom en jättebra ratio.
Ja, som sagt, 50 000 bolag i Norden använder 24/7 Office. De säger att de har bland annat PwC och KPMG som redovisningspartner och HSB som kund på deras AI-teknikplattform. Här har jag försökt att kolla, är det PwC i Sverige eller PwC och KPMG i Sverige eller Norge?
Ja, för det
jag har för mig att det är Norge.
Ja, för det har ju blivit lite svårt liksom, för att om man har, om både Fortnox och de har de som partner, då säger när väljer man att pusha? Är det liksom beroende på vilken typ av verksamhet det är man har som kund? Och då, ibland kanske det är mer lämpat med 24/7 och nej, det är svårt att veta.
Det är den som är jättesvår att veta. Det är där jag känner liksom så här. Det är här jag skulle gräva mer. Är det så att 24/7 Office håller på att bli den som byter ut Fortnox i de här regleringsbyråerna, skulle jag ju liksom börja bli lite orolig.
Det har inte jag hört dock. Men jag,
det har inte jag hört åt heller.
Du är ju mer, du har ju örat mot rälsen. Du jobbar ju mer åt det här hållet. Alltså, du är inte du jobbar inte i redovisning riktigt, men inte riktigt bokföring heller, eller?
Nej, eller jag måste göra de delarna lite.
Ja, okej. Okay. Men du har ju i alla fall, och känner, du har gott ekonomi. Du har en ekonomiutbildning i grunden, jag är ingenjör. Så jag tänker att du är mer örat mot rälsen. Du känner folk som kanske jobbar mer med de här typerna av program. Det jag har hört då är ju att 24/7 har den här, du nämnde vid den automatiserade bokföringen som HSB då, de har ju HSB som kund.
Ja.
Och att den då, för det du nämnde vid innan var ju att själva kostnaden för programmet är väldigt liten del. Det är mantimmarna för att sitta och knappa in och liksom lägga in alla poster och hela den biten som kostar. Och där om du kan göra automatiserat, helt plötsligt har du puff tagit bort dem. Eller skalat av jäkligt mycket av de timmarna. Om du kan göra liksom en grov sortering på något sätt med AI och sen gå in och finslipa liksom sista biten. Har du hört någonting om det? Om hur bra det funkar eller någon spaningar på det? För jag har ju hört att den här ska vara hyfsat bra. Och då är det ganska revolutionerande om de kan...
Ja, exakt. Alltså, jag tänkte prata om det ändå i marknaden. För att det finns rätt mycket sådana initiativ i Sverige. Jag har inte hört någonting om hur bra den här ska vara, faktiskt. Och de flesta program som jag har... Så att själv och lite sånt där liksom, det är ju ingen som har kunnat skala upp och faktiskt få användning på det. Och sen jag har hört de gånger på Market Makers, de pratar ju om det rätt mycket för de har analyserat 24/7. Då tycker jag det, för största problemet är ju egentligen med redovisning är ju att även om du har ett kvitto som säger en sak så kan den behöva bokföras som någonting annat dagen efter. Alltså du kan ju köpa samma saker bara att det är för olika ändamål.
Men det känns väldigt komplext och det känns som att AI är något man gärna slänger in där att man har för att öka bolagsvärderingen med x antal procent.
Jo, då men det handlar också om hur stor felprocent man kan godkänna att man lägger i olika liksom konton. Alltså om du har köpt, ska vi säga, muggar och du säger att ja, det ska använda för office supplies, men du kanske har köpt muggar i redovisningssyfte eller i
representationssyfte. Ja, eller någonting.
Ja, men någonting sånt där. Men då ska du gå in på marknadsföringsmaterial.
Men då är det som jag sa, då kanske man gör en grov sortering så hamnar lite fel så får du göra lite justeringar.
Exakt. Då. Och då är det så här, vad är bäst då att justera skräpet och leta efter skräpet. När du sen går tillbaka och så gör du en check av det ungefär det jag gör egentligen. Man går igenom böckerna sen och ser vad som har hamnat fel, om det är stora kostnader på fel ställe eller någonting. Då är det liksom så, det är helt okej, för då tar du bort väldigt mycket tid än det skulle ta annars. Det är liksom lättare med PO-tabeller och få en överblick och boka om.
Men nu har vi inget konkret att säga om det helt enkelt.
Jag har faktiskt inget konkret att säga om det. Jag har inte sett någonting själv. Jag har bara sett lite så enkelt.
Hör gärna av er som lyssnar om det är någon som har erfarenhet av det här och har kommit i kontakt med det här programmet.
Ja, för det är egentligen red flag ska jag få oss. Vi gör ju automatiskt bokföring på dem. Och de gånger jag märker att det är fel, så är det ju faktiskt någon som hör av sig och säger det är fel, det är liksom, du har inte uppgivit någon kommentar om vad det här är, det kan vara vad som helst. Då är det så här, du måste ändå delge jävligt mycket information för att det ska bli rätt bokat. Och då är det så här, skulle du inte kunna göra en köp, för att oftast när man köper någonting på en faktura i stora bolag, så gör man ju ändå en köpesorder mot systemet, så att de kopplar ihop, och då gör man ju ändå den bokföringen. Så det känns som att AI-program, det är ju specifikt mot småbolag. Jag tror inte det kommer vara specifikt mot stora bolag ändå.
Nej.
För du måste ändå ha någonting som tar emot det, och då godkänner du oftast med vilken kodning du har på fakturan ska in på då. Som sagt, 24/7 affärssystem modulbaserat och också i molnet, så att de marknadsför sig som absolut en SaaS bolag, så de får högre värdering här. Och sen har de också moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och team, tidredovisning, allt integrerat i en lösning, och 24/7 mål är att bli en ledande aktör inom affärssystem i Norden. Vi kollar lite på hur det ser ut med aktieägarsidan. Här har vi ju Big Dick Swinging. Air Venture AS äger 56% av 24/7 då.
Och vilka det är det?
Som sagt, jag har inte kollat upp det igen, men det var en stor, det var ju här du hade lite i det här, när det här budet kom på 1990. Då var ju där varför de är så stora egentligen. Alltså det är nästan till så att de måste lägga ett bud bara för att de är så stora och äger så mycket.
Ja, men jag har också hört om de korsägarna, att den norska firman äger den här, svensk noterar, att det är något sånt korsägande eller något komplext ägande.
Ja, alltså 24/7 BMU AS äger ju 2% av bolaget här, så att det blir så här, det är bra korsägande som jag inte förstår varför. Det känns som att vi dupp kapital bara.
Ja, okej.
Så är det. Men jag har lagt in en till liksom hemma hos mig YouTube-länk, och så har jag lagt in också Avanzas in på Avanza för att hitta det pressmeddelande om själva budet då.
Ja, för budet är ändå intressant. Det är ju ändå på något sätt ett värde på bolaget från en konkurrent eller en utomstående part.
Ja, och nu vet man ju inte vilken konkurrent det var.
Nej, men de värderar det då till 1990. Och man kan ju säga så här, i och med den mini-börskraschen eller vad vi ska kalla det, i den korrektionen vi är i nu i alla fall, vad vi ska kalla det, i den fasen vi är i idag på börsen, så har ju faktiskt det här bolaget tagit rätt mycket stryk.
De tagit väldigt mycket stryk.
Ja, och de ligger nu på runt 14.
14,5 ungefär.
Ja, exakt. Och det var runt 14 där jag tänkte att det låg. Ja. Och då, jag menar, jämför det med att de har fått ett bud på sig vid 1990. Så det här är, det är intressant.
Det är uppenbarligen någon som är redo att betala 20 kronor för dem.
Och då kan man ju undra liksom, ja, då blir balansräkning, och att det inte är lönsamt bolag kan ju ha mycket att göra med att det har blivit straffat hårt då. Men det kan ju vara intressant för den spekulativa kanske. Vi får väl se.
När ja, man ska också komma ihåg att 24/7 gick ut nu efter corona skett, så har de gått ut och sagt att de ändrar strategi.
Just det.
Istället för att fokusera på tillväxt så fokuserar de nu på lönsamhet.
Och då kan det ju bli svårt att värdera sånt här bolag. För att har man en tillväxtmultipel...
Och sen går man bara över till att försöka vara lönsamma.
Exakt.
Och de har gett indikationer på att Norge är lönsamt. Men vi vet inte hur det ser ut i Sverige. Med tanke på att de har bara 50 000 kunder splittat över Norge och Sverige.
Så vet vi hur splitten ser ut?
Nej. Som sagt, ingen redovisning över sånt alls.
Okej, okay. Ja, men spännande då.
Men jag tänkte gå in lite på marknaden i Sverige. För det är ändå den som huvudsaken för Fortnox. Och det är den som egentligen 24/7 Office fokuserar på. Och egentligen här i Sverige har vi ju 1,2 miljoner företag. Och det roliga är att 49% av de företagen bedrivs som enskild firma, och 39% av dem ägs av aktiebolag. Så att enskild firma är ju ofta det man har mindre. Så det är väldigt stor del som är mindre bolag här. i Sverige. Och det finns lite statistik om hur många.
Men då är det lite som kanske din mammas firma.
Ja, men alltså, ja, liknande. Salong eller någon som sitter och gör FX och är jätteduktig på det, Albin. Din manager säger åt dig, höj priset. och det, man kollar liksom på omsättningsintervall. Man kollar sen på storleken anställda. Alltså noll anställda, hur många företag är det? Det är 900 000 företag.
Oj, ja, det är många.
Det är 900 000 av 1,2 miljoner.
Mm, så du är verkligen en person som
alltså, de har noll anställda. Det är liksom, det är, i princip tror jag det här är extremt mycket lagerbolag som ändå måste drivas. Men det är ju till exempel som våra bolag. Vi har inga anställda i dem.
Nej, men det är det jag menar. Det är ju själv att den som äger firman är också den som utför arbetet så att säga.
Exakt.
Så det är ni räknas inte som anställd.
Nej, och då, om vi går upp till 1-4 anställda så är det 250 000. Så du har på liksom 0-5 så täcker du runt, alltså du täcker största delen av hur många företag vi har i Sverige.
Och det är därför jag var inne på det här tidigare. Det ska vara intressant att se från nedbrytning från de här bolagen och hur många som är direkt kunder till Fortnox eller hur många som går genom en byrå.
Exakt, och sen kollar vi lite på hur omsättningen ser ut. De som har lägre än 1000 kronor, det är 200 000 bolag. De som har mellan 1-1,5 miljon, det är runt 400 000 bolag. En halv miljon till 1 miljon, 107 000 bolag, och 1 miljon till 5 miljoner, det är 173 000 bolag. Och sen när det blir 5 miljoner till 10 miljoner, då sjunker det drastiskt till 40 000 bolag.
Alltså det som är positivt är att det är så många bolag och det är ofta många små bolag, känns det som.
Det är jättemånga små bolag.
Och det som är bra med det är att du blir inte beroende av en stor kund som kan lämna och därmed påverka resultatet. Exakt. Kraftigt.
Ja, och sen är också, ska man komma ihåg, även om du säger att du har en stor kund, vi säger att du har Scania.
Mm.
Men hur många bolag har de i sin koncern? Exakt. I Sverige? Alltså du fakturerar ju varje en för sig. Du fakturerar Scania AB, Scania Sverige AB, Scania R&D AB. Alla de så fakturerar ju en och var för sig, för att alla är sin egen entitet ändå.
Men då ska vi, men en nackdel med att det är så mycket småbolag är ju också, får vi en lågkonjunktur.
Exakt.
Det slår ju det hårt, för de stora överlever. Men det är många små som kommer gå omkull.
Det är ju många små som kommer gå omkull.
Så det här är ganska konjunkturkänsligt.
Så jag tror, alltså det är absolut känsligt. Det kommer ju ta en extremt stor smäll när det sker.
Men säg en corona till.
Men säg corona. Säg alla restauranger här i Sverige.
Men det är lite det jag är ute efter.
Jag är helt med på det. Och det är där som är risken är just med, om jag skulle säga Fortnox då. Hur livskraftiga är bolagen själva? Hur mycket konkurser kommer gå till Fortnox? Har de mycket restauranger? Det är, alltså jag skulle vilja se att de redovisar vart bolagen är mot för branscher.
Exakt. Och hur stora är och små är bolagen? Det är data man skulle vilja se.
Det är data de bör ha. Liksom, de bör ju
de
ha.
De har ju det, men de skulle ju behöva presentera det kanske. Men
ja.
Det är därför det här blir, det är lite chockerande hur lite de här har gått ner på börsen med tanke på deras häftiga värderingar ändå.
Ja, de har ändå gått från 90 till 70 i P/E-tal typ.
Ja, men samtidigt.
Det är mycket, men det är väldigt lite.
Ja, exakt. Och de har bara raderat typ inte ens ett års uppgång. Och vi snackar om att vi har den värsta börskrisen sedan liksom IT-bubblan eller något sånt där.
Sen länge,
och det syns inte i Fortnox om man säger så. För den har ju gått extremt starkt senaste året. Och den har ju bara raderat en liten bit av det, tycker jag.
Så är det verkligen.
Och det är inte så att de inte blir påverkade, potentiellt.
Ja, och nu har vi ju ändå börjat prata lite om värderingen, så tänkte jag att vi ska gå in på siffrorna om bolagen. För att sen gå in och kolla på värdering. Jag har inte gjort en DCF per bolag nu.
Skönt.
Utan jo, tack. Utan jag har gjort en range på liksom tillväxt. Antar att marginalerna är exakt samma sak. Marginalerna är antagligen lägre med tanke på corona.
Det blir tråkigt P12 för 24/7.
Ja, det blir tråkigt för Brioch också. Därför kollar vi både på PS-tal, EV-EBIT och P-tal.
Ja, bra.
Så att vi försöker få kolla på någonting som passar för alla.
Ja.
Och sen, vi ska kolla på resultaträkningen, lite på balansräkningen för att se hur de ska stå sig i det här. Sen avkastning på kapital och sen sist värderingen då.
Ja, låter bra.
Exakt. Skönt att du tycker det.
Jag slipper DCF.
Du fattar ju ändå ingenting. Så om vi kollar på omsättningen då, så har vi ju Fortnox här är ju liksom kungen av alla. Mm. De har haft, ja men de har varit en 2010 till 2019 har de haft en CAGR på 33%.
Ja, det, då ska man förstå 10 år av 33% i tillväxt, alltså som man kör ränta effekten på, blir ganska mycket.
Det blir rätt mycket. Mm. Och när man tittar på det liksom så här, sämsta året 2014 som inte ens är ett liksom dåligt år på ett visst sätt. Alltså det, och då var det 27% tillväxt.
Mm.
Så annars är det liksom, det var till och med tillväxttal 2017 på 47%.
Mm.
Briox, deras bror från öst, inte riktigt säger samma sak, men det är ju också för att ett, de var onoterat, alltså det var Fortnox International, så att det är liksom, det är väldigt mycket som har varit där, så att de såg ut att ha ett aktiepris på 80 i början.
Mm.
Men de har ju gjort emissioner, gjort splittar för att det skulle vara lätt att få in det på börsen och lättare att handla där liksom.
Mm.
De är ändå en CAGR på 8%. 2018 så var omsättningsökningen 35% och 2019 var den 7%.
Ja, ändå ganska slagigt.
Det blir ju slagigt med tanke på att alltså de jobbar ju, de höll ju på att etablera sig.
Mm.
Så att du har ju ändå ökning ja, i det. Och om man tänker 2017 så var det minus 8.
Mm.
Så att du har,
men det
ju
är ju omsättning. Men jag tänker att den nuvarande marknaden de var på ändå borde växa typ Finland då eller...
Mm. Jag kan tycka det, men jag tycker det ändå rätt logiskt med tanke på att de är ett relativt nytt bolag, de är väldigt omogna. Den här 35 sticker ut, annars tycker jag det är rätt så liksom stabil ökning. Men jag antar att det är SEB samarbetet som slog igenom då i 2018.
Mm.
Vi går in och kollar på EBIT sen då. Här sticker ju också Fortnox ut. De har en kagger.
Gick det igenom 24/7 förresten?
24/7. Tyvärr har de bara egentligen 3 års av omsättning 2017 till 2019, och när man tittar på det så ser det väldigt komiskt ut, för de har en ökning på 630% i intäkter 2017 till 2018 och det är en CAGR liksom på 78%.
Ja, det blir lite missvisande, för 2019 växte de 39%.
Exakt, så det är lite svårt att man ska dra en tangent på dem och sen bara fortsätta kursen uppåt, som vi säger så.
Mm, det måste nästan vara någon så här, det känns konstigt att de gick upp så fort 2017 till 2018.
Ja. Med tanke på att de har massa korsägare så kan du säkert vara att de gjorde att det kan nästan vara en omvänd ingång på börsen. Jag har inte så superbra.
Ja, det är det jag tänker, att det har varit något sånt, men det får man kolla upp.
Exakt.
Ja.
Om vi går ner på EBIT sen då, som sagt, Fortnox har en CAGR på 47%. Om vi tittar på de senaste 3 åren, 2017 och 2019, så hade de inget år där EBIT-tillväxten var under 50.
Nej, för här ser vi marginalexpansion. Mm-hmm. Och där, de har ju helt enkelt blivit mer och mer lönsamma över tid. Och man ser storskalsfördelen.
Exakt, för att sen om man går ner och kollar på EBIT-marginalen på Fortnox, så har de ju ökat marginalerna från 11% till 30%.
Mm.
Så man har ett snitt på 18% i marginal då, under de här senaste 10 åren.
Precis, och då ska man ändå tillägga de senaste åren, 2019 låg den på 30%, året innan det är 25%.
Ja, och 2017 21%.
Ja, så de ökar marginalen väldigt fort.
Ökar marginalen extremt fort här skulle jag säga. Och om vi kollar på Briox då, här ser det inte lika bra ut. Det här det syns att de håller på att bygga upp någonting. De har egentligen ingen lönsamhet i EBIT och faktiskt så stora negativa tal så att deras snitt är över 200% minus.
Jäklar.
Och CAGR blir faktiskt noll för att tillväxten tar ut varandra i EBIT, för att det blir väldigt slagigt. Vissa år så växer EBIT 46%, vissa år så sjunker 24% och sen växer 40% då, och så vidare.
Och för
24/7 ser det ännu mer komiskt ut tycker jag. De växer från negativ nivå till plus, vilket gör att de är minus 567% i EBIT. Men det är bara matematiken som är fel alltså.
Ja, men de är inte lönsamma.
De är inte lönsamma på EBIT. Nej, och de var heller inte lönsamma under 2019, där de faktiskt gjorde ett rätt stort negativt resultat i EBIT då, som faktiskt var större än Briox också.
Precis.
Och alla här i SEK då.
Ja, men den var större än Briox också, men Briox också är ett mycket mindre bolag också.
Mm.
Så för att sätta lite perspektiv, omsättningen 2019 så omsatte Fortnox runda slänga 568 miljoner
ja.
Och Briox 11 miljoner, 24/7 148 miljoner.
Yes. Så Briex gjorde ju av väldigt mycket pengar mot hur mycket omsättning de har.
Ja, väldigt mycket.
Ja, så är det. Men då går ner och kollar på vinst då. Som jag tror alla förstår så är det bara Fortnox här som är plus på sista raden. Och de har egentligen en kagger de senaste 10 åren på 41%.
Mm-hmm.
Och deras vinstmarginal har ju ökat från 8% under 2011 till 24% 2019 då.
Mm.
Så de har ett snitt på 14% i vinsttillväxt.
Ja, och de andra två blir ointressant att prata om för att de är ju än en gång.
Ja, de är negativa.
Negativa.
Och deras kagger ser ju helt konstigt ut och deras marginaler är liksom minus 226% igen.
Ja, men det är... Ja, det,
om vi säger så här, om vi skulle dela in dem så har vi ett lönsamt bolag och sen har vi en som kommer, försöker bli lönsam.
På ebitda-nivå va?
På ebitda-nivå som håller på och liksom jobbar sig mot det och varit lönsam ett år tidigare. Och sen har vi ett annat bolag som alltså Briox då, som håller på och försöker bygga upp en verksamhet och faktiskt skala upp den. Så där är ju antagligen lönsamheten längre bort än vad den är 24/7 och ja, Fortnox är ju bara ett kassaflödesmaskin.
Precis, och då pratar vi om två bolag nu som är hyperintressanta men som försöker bygga någonting och går med förlust.
Mm.
Och som sagt, vi har sagt förut, bolag tjänar pengar på resultaträkningen men överlever på balansräkningen och det har vi verkligen sett de här tiderna på börsen, att bolag som inte har bra balansräkningar straffas.
Exakt. Så nu går vi och säger, vad är vi över till balansräkningen?
Ja, hur ser det ut här för bolagen? Fortnox verkar inte, de klarar sig ganska bra kan jag tänka.
Fortnox kommer att klara sig extremt bra. Soliditeten på Fortnox är runt 51%. Briox klarar sig också bra, de är runt 68 eller 88%. Det är 24/7 här som är egentligen fåret.
Oj, och då ska vi påminna våra lyssnare. Soliditet är hur stor andel av balansräkningen som består av eget kapital och därmed inte skulder. Och så 88% på Briox innebär att 88% av balansräkningen på eget kapital och skuldsidan är eget kapital och väldigt lite skulder. Så det, då ser man hur tillgångarna är betalade.
Ja, och jag skulle nog faktiskt chansa på att det är bara leverantörsskulder i Briox.
Så de är ju helt skuldfria då kanske?
Ja, när vi går ner och kollar på nettoskulden ska du få se.
Mm.
Om vi kollar på kassa också, kassaprocenten, alltså hur mycket av kassan är de totala tillgångarna. Här ser vi ju extrema fina siffror från Fortnox där 48% är kassa och 50% är kassa i Briox.
Så det är totala tillgångarna?
Ja.
Ja, det är jättemycket.
Så att de har extremt stora kassor här.
Väldigt.
Yes, och så kollar vi på liksom 24/7 som har 27% i kassa av totala tillgångarna. Går vi till nettoskuld. Egentligen alla de här siffrorna i kassa, det är deras nettoskuld.
Mm.
Så de har i princip ingenting.
De har inga skuld.
De har ingenting skulder. De kan betala av sina skulder för att det är liksom nettoskulden i procent är 48% för Fortnox, 50% för Briox och 24/7 är 27%.
Ah, okej. Okay. Så de nettokassa helt enkelt.
Exakt, de är extremt ska vi säga, bra kapitaliserade de här bolagen.
Vilket är bra att se för Briox och 24/7 skull. För att
exakt,
de går ju back varje månad.
Ja.
Då behöver man...
Behöver man kapital.
Mm.
Helst nu man kanske inte kan ta in det på ett tag.
Mm.
Ja, men nettoskulden totalt då i siffror är 267 miljoner för Fortnox. För Briox är den 21 miljoner och för 24/7 är 37 miljoner.
Men det är ju nettokassa.
Ja, exakt. Det är nettokassa.
Ja.
Så de har ju de har ändå pengar för att betala skulder och pengar för att utvecklas framåt även om det skulle bli dåliga tider nu då.
Mm. Det kan
exakt. Och kolla lite snabbt på nettoskulden genom EBIT så förstår man ju att vissa kan faktiskt betala sina skulle rätt snabbt, men med tanke på att vissa har negativa EBIT så blir ju fortfarande EBIT här positivt.
Är EBITDA negativ också för Briox?
Exakt, det är ju det. Så det är negativ för både Briox 24/7, vilket gör att deras nyckeltal är faktiskt positivt medan Fortnox är negativt. Bara för att kolla, nu har vi kollat på kapital, vi kollar på resultaträkningen och om man slänger ihop de två så måste man ju kolla på avkastning på kapitalet också.
Oh, snyggt. Snygg övergång.
Oh, tju. Ja, men som Börsdata redovisar så har vi avkastning på eget kapital där Fortnox ligger i absoluta toppen med 48%. avkastning på eget kapital.
Wow. Mm.
Briox ligger ju som...
Det i kombination med deras soliditet blir ju rätt fint.
Det blir rätt fint. Och man tänker på Briox och 24/7 har ju inget resultat. Så ja, avkastning på eget kapital är negativt 54% och 57%.
Ja, och det är det som är jobbigt med olönsamma bolag. Ja. Det blir svårt att räkna på. Men det blir intressant att se vad du kommer fram till där.
Exakt. Och om vi kollar på avkastning på totala kapitalet. Mm. Här har ju Fortnox 24% avkastning på totala kapitalet.
Och det är också helt fantastiskt.
Ja, med tanke på att de har gått från 8,3 i avkastning på eget kapital förut 2011 till nu att vara 24. Liksom. Det är
ja, det är bra.
Snyggt. Med tanke på hur mycket stor kassa de har så är ju rätt mycket likviditet man skulle kunna justera bort där. För i princip, om du ska värdera kassan och sen reviderar du resten av balansräkningen eller resten av tillgångssidan. Det är väldigt hög liksom, avkastning på kapitalet här.
Ja, verkligen.
Så, ja, jag har gjort egentligen en liten matris för att få en hum om man tycker att det här liksom är rätt värderat eller inte.
Mm.
Vi har omsättning, EBIT, vinst i per aktie för alla tre bolagen. Sen har vi ja, PS-talet, EV/EBIT, PE-talet för de här två bolagen 2018-2019, bara för att få lite hum vad de ligger på.
Mm.
Sen har jag modellerat lite här att egentligen att marginalerna är konstanta. De har exakt samma marginal nu som liksom framåt som de har nu. Så jag har inte gjort någon justering där.
Men så då spekulerar du inte i vad, hur Briox och 24/7 kan få för marginaler i framtiden?
Exakt.
Så du kör aldrig, då blir det svårt att räkna vinstmultiplar här.
Nej, men då måste man ju gå, ja, därför kommer Briox och 24/7 kommer ju bli ett fokus på PS-talet medan liksom Fortnox blir ett fokus på liksom lönsamma nyckeltalen.
Mm.
Och annars om vi skulle göra det, då skulle jag gå över till en jag tycker det är svårt att lägga in estimaten där för att Briox, det känns som att man vet inte när de går plus. De har inte pratat om någon break-even point, de har inte pratat om hur många kunder de måste ha in eller någonting sånt.
Nej.
24/7 nu säger att de ska slå om. Vilken marginal kan man slå om till?
Nej, det är så mycket osäkerheter.
Exakt, så då tycker jag det är bättre att säga okej, vi har den här verksamheten nu, vad värderar vi verksamheten nu på?
Ja, du kan ändå kolla vad har Fortnox för price per sales och vad har de här för price per sales, ger en indikation på om värdet.
Ja, så kan vi absolut det. Och det jag satt är liksom att tillväxten ska vara 15% i worst case, base case är 30% och sen 40% då, i best case. Och i PS-talet är det en multipel med 1, 2,5 och 5. Och sen i EV/EBIT 12, 35 och 55. Och i PE-talet 15, 50 och 70.
Mm.
Och EV/EBIT och PE-talet, de är mest för Fortnox ändå.
Ja.
Så det är därför de är väldigt höga för att liksom lite historiskt hänga med vad Fortnox har varit.
Mm.
Och sen har jag till exempel PE-talet 15 är ju ett PE-tal man brukar ändå sätta på normalt värderade bolag.
Så det brukar vara standard PE liksom.
Bara för att kolla hur långt ner det skulle vara liksom.
Ja.
Om man bara kollar egentligen hur de är värderade just nu, just idag. Om vi kollar på PS-talet för Briox 24/7. Briox är 21.
Oj jävlar.
24/7 är 5. Men Fortnox är 17.
Mm.
Så det är rätt hög värdering här.
Och man förstår varför folk drar sig till 24/7 och tycker att det är intressant. Exakt. Det är ett värderingsgap där kan man säga.
Ja, och sen kan man kolla på PE-talet på Fortnox. PE-talet 2018 var 48. PE-talet just nu är 72.
Och det här är efter, det här är post-corona.
Exakt, så det har ju gått ner från liksom 90, 95, nästan 100 till att vara 70. Vilket är ungefär typ värderingen på ett helt bolag i vissa, vissa kategorier. Så tycker du känna på med Millicom.
exakt.
Så om vi kollar på först PS-talet då, som är mest relevant för Briox och 24/7 Office och vi har en omsättningsökning på 15% och sätter PS-talet till 1 vilket man brukar prata om i mogna bolag vad man bör värdera det till, så har vi att Fortnox kurs borde stå då i så fall i 11.
Precis. Software as a service med price per sale 1. Men jag fattar, det här är det, lite bear.
Exakt, det är verkligen bear. Och sen 0,4 på Briox och 3,1 på 24/7 då.
Mm. Ja, det är beer som du sa.
Det är
du
verkligen
måste vara full för att få de här.
Exakt. Med tanke på att alla står, ja, det är många tusen procent över det där. Mm. Men om vi kollar upp på 5 då, för att allting annat är ju ett range som man förstår. Om man skulle värdera på ett PS-tal på 5 så skulle liksom Fortnox värderas på 67 kronor per aktie. Briox 0,5 och 24/7 18,8.
Ja, men 18,8, den står ju 14 idag. Briox står ungefär 8. Fortnox är 160.
Yes, som referens. Och då ska man tänka sig att det här lägger till 40% tillväxt. Och PS-talet är 5 då.
Mm.
Så det här, det här skulle ju, jag skulle säga, funka för rangen för 24/7 Office. Och jag skulle ungefär kunna säga att det är värt det här runt 18.
Ja, du får ju det idag för 14.
Exakt.
Så om du bedömer att de kan höra på, de kan vara, de slår om till lite ebita positiva, så de kan, de hade ju lite sämre soliditet och kassa.
Mm.
Men de hade ändå nettokassa.
Yes, så är det.
Så att de kan ju, om de kan klara en tuffare period, så, och de har fått ett bud på 19,90. Mm. Men vad sa du att du fick för Briox på price per sales 5?
Det är bara 0,5.
Så ja, de, och den ju, står i 8 idag.
Ja, för att de växer ju från extremt låga nivåer.
Ja, det är ju det. Det är därför du snarare tänker, vad kan en plattform och produkt vara värd?
Exakt. Så det är nästan så här, om man skulle typ, alltså i princip är det lika mycket värd som alltså Fortnox, för det är typ samma plattform.
Men det är det. Det blir fel värderat på det här sättet. Ja. För det är ungefär som att värdera som en seed investing.
Mm.
Alltså det är ungefär som att värdera Starbucks när de har öppnat en coffee shop. Mm. Och om du tror på konceptet och expansionen, visst, då skulle du modellera det utifrån multiplar på, utifrån en, vad ett Starbucks omsätter. Så är det klart att du inte kan räkna hem det.
Ja, så är det. Och om man då tänker på att Briox har ett PS-tal på 21, nästan 22, så är det liksom så här, okej, det är väldigt högt PS-tal, men med tanke på vad de är för situation i sin verksamhet, alltså det är ju, alltså det kan ändras fort det här. Alltså det kan vara explosiv tillväxt rätt fort ifall de bara får igång det.
Tror man bara, kan det gå jättefort. Men problemet är att de har ju hållit på hyfsat länge. Och det har inte gått så fort.
Ja, sen tror jag man ska kanske vara lite försiktig och säga hur länge de har hållit på. Och verkligen kanske, även om du ser siffrorna att de är 7-8 år gamla, så tror jag att du ska nog, om du kollar rent krasst hur de har faktiskt varit aktiva, så känns det ju som att de ändå skulle kunna dra ut där, säga att de kanske var aktiva 1-3 år. Fast faktiskt, men, och kommersialisera sin verksamhet.
Ja, men för att egentligen, om man kollar, den har ju fallit väldigt mycket från liksom 2012 när det blev noterat.
Mm.
Vad är bakgrunden? Jag vet det, varför de liksom gick in på börsen högt, men sen har det bara fallit och nu på något sätt börjar liksom vända igen på något sätt.
Det är ingen aning, jag har inte kollat så mycket på Briox på det sättet.
Ja, för den historiken skrämmer ju lite, att det här är ju inte som att de sen noterades nyligen och den ska ut på sin tillväxtresa, utan det här var ju för länge sedan och de har ju inte lyckats på 6-7 år egentligen att växa så mycket. Deras CAGR var ju jättelågt i omsättningstillväxt. Så att på något sätt måste man ju tro att det är nu det händer av någon anledning.
Så är det.
Så där får man ju läsa på mer och hur mycket man tror på narrativet, storyn. För det visar sig inte siffrorna, lite det.
Nej, exakt. Och det är ju, alltså Briox är en storyresa om du ska hoppa på den.
Mm.
Om du vill känna att liksom, ja, men jag ska vara med på det här tåget, och då kommer det vara en resa du får leva på hoppet lite med.
Men det, där kan du ju liksom göra, det caset går att göra för 24/7 också. Det är en story. Men där har du ju ändå multiplar som ändå på något sätt också stöttar storyn på något sätt, du kan falla tillbaka på.
Ja, med tanke på att de har faktiskt lägre multiplar än Fortnox, så känns det ju ändå liksom mycket bättre rent värderingsmässigt.
Ja, för Fortnox, om du räknar på price per sales 5 på 2020, vad får du för riktkurs då?
66-67.
Precis, och där står den idag i 160. Och de har ju nu, vad är det, price per sales 17 om du räknar på last 12 month.
Ja.
Så att, alltså, jag måste säga det för alla de här bolagen. De Brio också har gått ner ungefär 30% i år. 24/7 17%.
I år va?
Ja, men
just det, de har haft, de stack som fan i början av året, inte innan.
Ja, så att de, de har, om du kollar längre än ett år har de fallit ännu mer.
Mm.
För att ja, de gick upp, sen gick de ner och sen har de gått ner.
Ja, men tänk, de har ju varit uppe på typ 24-25.
Ja, ja, de, från toppen, från toppen har de fallit mer. Men Fort Knox har ju knappt gått ner, ska jag säga. Mm. De har inte gått ner så mycket alls, bara några procent.
Så är det.
Så, ja, jag vet inte. Jag är lite skeptisk där.
Skeptisk till vad då?
Nej, men till Fort Knox, alltså för att...
Du tycker att den borde ha fallit mer?
Ja, anledningen till det. Och det här är jag skeptisk för både Briox, Fort Knox och 24/7. För att de här riktar sig in mot små, medelstora, stora bolag.
Mm.
Corona slår främst mot det här, lokalt.
Ja.
Och alla de här länderna vi pratar om kommer ha lockdowns. Eller inte alla, men Sverige kör inte det till exempel. Men vi...
Men det drabbar fortfarande restauranger och allting annat.
Ja, småföretagare, små och medelstora företag blir extremt drabbade av det här. Stora företag kommer bara komma ut det här starkare, kan man nästan yrka.
Mindre på. Skadeskjutna.
Ja, men jag menar, det blir liksom lite winner takes all sen. Beroende på hur statliga stödprogram och sånt där ser ut, men det vet vi inte än. För det är beroende på hur länge den här situationen håller på. Men hur ska vi stötta Ad Infinity? Men det går ju. Det har de ju sagt. Whatever it takes i princip.
Ja, exakt.
Så, men lite att det här kommer påverka, tänker jag. Mm. När kommer... Jag vet inte. Visst, det är en fast kostnad för bokföringsprogrammet. Det är inte som att det är någon revenue share. Men jag tänker att konkurser. Det kommer ju öka konkurser. Man kan inte baila ut alla.
Nej, och det är det jag typ förväntar mig att inte de gör heller.
Nej, men vad tycker du om värderingarna? Typ, du som har gjort det här nu.
Mm.
Hur ser du på de här tre bolagen? Och har du köpt någonting eller är du sugen på att köpa?
Jag har inte köpt någon av dem än. Och jag säger en, fast jag inte ens har faktiskt tänkt det eller någonting. Jag tycker liksom, med vad vi har framför oss, så tycker jag det känns väldigt oroligt när vi har faktiskt den som är den mest kvalitativa. Den liksom, det bolaget är värderat på liksom 72 p, värderat extremt högt. Absolut, de har historien för att backa upp det med den kagger de har haft så länge.
Ja, och i vallgravar och
marginaltillväxt.
Mm.
Medan du har Brio och 24/7 Office som inte har bevisat sig. 24/7 Office har extremt lite liksom historik att gå på främst.
Mm.
Briox historik måste man gräva mer i. Det finns inte så mycket information.
Men det ser inte bra ut, den historiken.
Nej, det ser inte bra ut i första ögonblicket. Men det tycker inte jag heller Millicom var. Men börjar man gräva så...
Exakt, det är en turnaround där. Och då får man gräva i Briox-storien.
Exakt, vad är det som har varit där och varför det är nu.
Precis.
Det liksom ska ske.
Exakt, varför ska det turnarounda nu? Vad är triggersen? Mm.
Jo, då är det så här, är ett PS-tal på 21, nästan 22.
Mm.
Alltså det är ändå, om intäkterna kan ändras fort, men alltså det måste gå, alltså då handlar det om att vi måste öka intäkterna med typ 100% rätt fort för att du ska få ner den här PS-talet liksom.
Ja, och det skulle vara jätteintressant om någon av lyssnarna vet någonting som är mer påläst i Briox till exempel, eller 24/7. Behöver man inte vara lika påläst, tycker jag. Jag tycker siffrorna är rätt låga. Men Briox till exempel, varför ska du vända nu? Mm. Du pratade om triggers, alltså gå in i de här nya marknaderna och samarbeta med SEB. Men är det något annat vi har missat? För att det här är ju inte sån, det här är mer en ytlig analys.
Ja,
det är tre bolag, det är en mer översyn, liksom, överblick. Men jag kan säga, jag idag la in en köporder på 24/7. Jag har varit inne i dem förut. Nej, men det jag ska säga är att sen avbröt den. Jag ångrade mig lite sådär. För att jag har varit inne i aktien lite förut och sådär. Jag tycker den är lågt värderad. Sett till att det är liksom SaaS som man jämför med Fortnox. Och de är bra på kundtillväxt och omsättningstillväxten är fin. Då är det inte så dyrt. Men jag ångrade mig sen, och hela den här situationen vi är i kommer slå hårt mot företagare. Så är det bara. Så jag tror att de här... Det känns som att marknaden inte har prisat in det. De har prisat in det i många bolag som har blivit slaktade på börsen.
Mm.
Men inte i de här bolagen.
Nej, sen tycker jag överlag att jag måste göra en mer djupdykande analys i varje en för sig för att jag ska kunna ta tar jag till att köpa det.
Mm.
Men jag tycker alla tre är intressanta.
Mm, så är det.
Med tanke på vad de har för verksamhet. Och nu pratar jag även om alltså Fortnox är nästan uppe på, nästan uppe på 40% av hela, hela Sverige. Av hur många de äger.
Mm.
Då handlar det mer om hur mycket mer kringprodukter de kan sälja på dem.
Mm, average revenue per user.
Ja, och så länge jag ser ARPU:n gå ut eller gå uppåt så är det ju fortfarande intakt. Liksom. Det,
mm.
När man börjar se att den stagnerar, då börjar man ju bli rädd.
Alltså om man pratar 200 kronor i månaden, det är ingenting för ett bolag.
Nej, men det går rätt fort upp till liksom, om du ska lägga till grejer.
Men jag tänker att de borde kunna öka intäkterna ganska lätt bara genom prishöjningar.
Ja, absolut.
Och tilläggstjänster. Så att jag menar, jag tror att få ett järngrepp om nästan 30-40%, 50% av marknaden är ju grymt.
Ja,
så jag tror att de kommer lösa det. Det är inga problem, tror jag. Jag tror de har pricing power.
Mm. Och så växer de med kunderna och liksom har...
Ja. Så jag tror på dem. Men för mig är det lite för saftig multipel just nu.
Det är en saftig multipel och jag tycker den är extremt hög. För att jag gjorde också så här, ifall vi modellerar, om vi har den här tillväxten framåt, vad får man för P-tal då?
Mm.
Om vi säger att vi går till 40% tillväxt i Fortnox på P-talet, då är det liksom 51.
Precis.
I P-tal, det är
fortfarande 2020.
Högt. Ja, 2020. Ja, om vi går till 2022, 40% varje år.
Ja, vilket är generöst.
Väldigt generöst.
Mm.
Då är ett P-tal på 26. Då börjar vi komma ner.
Men då kan man i och för sig vara generös. Om man är generös med omsättningstillväxten, då är ändå räknat med ingen marginalexpansion, vilket exakt. De ser ut att göra. Så då kanske man hamnar där. Och då förstår man de som äger Fortnox, de här multiplarna. Men med en stundande liksom, kris som vi har, eventuell lågkonjunktur som många tror på, då tror jag att man kan få den här billigare. Och nu sysslar inte vi med timing, men jag tycker det är, om vi skiter i timing och pratar värdering, då tycker jag att för mycket diskonterat i dagens kurs.
Ja, för att,
för att jag ska köpa den.
För om vi kollar på 2020 och så kollar på P-talet som jag modellerar. Alltså det ska vara mellan 30-40% tillväxt och mellan ett P-tal på 50-70 för att motivera Fortnox-värdering på 163. Liksom, så här, mitt intervall hamnar mellan 147 till 122.
Mm.
Eller på 222. Så att där du har rätt stort spann först.
Så är det.
Och däremellan ligger den. Och det är inte små värderingstal vi pratar om.
Nej.
Och om man ändå skulle liksom typ, om man skulle ta och justera ut typ kassa och sånt där. Jag tror vi skulle få en helt annan värdering. Alltså.
Mm. Ja, men den är svår. Jag tycker kvalitet ska och får kosta. Men här är det kostar lite för mycket för mig.
Mm.
Jag har missat den genom att säga så förut. Så att lyssna inte på mig. Men 24/7 känns ju mer aptitlig och mer bite size. Men där är ju inte lika kvalitet heller.
Nej, och när vi kollade liksom på balansräkningen så är det liksom så här Briox och Fortnox. Mm. Såg ju extremt starka ut.
Mm.
24/7 såg inte klen ut.
Nej.
Men det såg sämre ut. Liksom hälften av hur mycket kassa de hade och så vidare.
Men där hamnar ju Briox i ett konstigt faktor. För att de har kvalitet på det sättet att de kommer från Fortnox.
Exakt.
Man vet att liksom lösningen är grym.
Mm. För det är Fortnox-lösningen. Handlar ju bara om marknaden.
Det handlar ju om marknaden och exekvering. Alltså hur... Mm. Hur bra är de på exekvera? Eller exekvera heter det. Hur bra är de på exekvera? Och utföring liksom. Och hittills har de inte visat att de kan. Alltså, det har inte visats i siffrorna. Och har det att göra med att man har byggt liksom, strategiska samarbeten och hej och hå, saker som inte syns i siffrorna än. Det vet vi inte. Men där är det fortfarande också. Där har du potentialen. För där växer du från så låga siffror att om du får en Fortnox-resa är det där. Det spelar ingen roll vad du betalar för multipel.
Ja, när man pratar liksom om Mindtans 12 miljoner i omsättning.
Mm, exakt. Det är liksom kolla, det är jämfört med 550 plus miljoner i Fortnox.
Exakt.
Så det är liksom
och du har samma TAM.
Precis. Så tror man att den resan går att göra, då skiter du i multiplarna. Då räknar man inte på det här caset. Då kollar du på produkt, du kollar på har marknaden lika stor potential och vad har du för konkurrensbild? Och då är det bara att köpa.
Jo,
men den bilden är jag inte klar för.
Briox måste ju vara ett case. Man säger så här, okej, på 10 år. Mm. Om jag utvärderar det om 10 år och jag köper nu.
Ja, då kan det bli en fantastisk resa.
Exakt, då kan det bli fantastiskt. Mm. Men det är ett sånt case man måste göra, för att ingenting bevisat, ingenting annat liksom så här, finns i siffrorna som bekräftar det överhuvudtaget. Mm. Alltså, omsättningen hoppar ett år från 6 till 8 2015 och sen bara ligger den där på runt 8 till 2018, då hoppar den upp till 11. Och ja, nu ligger den där 2 år i 11.
Exakt, och det är det som är så konstigt. Det är så här, de har ju företag i de länderna. Vad är det som stoppar tillväxten? Mm. Vad är det? För att de har ju lösningen, den har den tekniska lösningen. Då är det kanske samarbetena, det är säljkanalerna. Jag vet inte. Och de har ju jättemycket samarbete med redovisningsbyråer. 150 stycken. Alltså det borde synas mer. Och det är den bilden jag inte förstår. Och jag har inte grävt i det någonting. Men är det någon som lyssnar som vet? Eller får man titta på det själv? För där potentialen är enorm i alla fall.
Det tycker jag. Och det är den jag antagligen kommer hålla bäst koll på. Faktiskt.
Jag håller jävligt bra koll på 24/7. Jag har svårt att säga om kvaliteten där. Men priset. Och om man tror att de har en bra stabil grund i Norge och bygger på från. Visst, de har svår konkurrensbild i Sverige som de försöker ta sig in på.
Fast 24/7, vi squeezade på två sätt nu alltså. Ett, de får oljan emot sig i Norge. Två, du får corona, mycket SME som liksom är jobbigt. Alltså rent operationellt 24/7 nu har ju mer risker med tanke på balansräkningen ser ut än vad Fortnox och Brie också har.
Precis, de har mest risker idag.
Ja.
Tror jag också. Om du bara kollar balansräkningen, marknaderna, de liksom ska ta sig in i Sverige, konkurrera.
Ja, ja. Liksom så. Och när man pratar att de har 50 000 kunder och Fortnox har liksom 300 000 plus. Och 24/7 har liksom 150 miljoner i omsättning medan Fortnox har 570 miljoner i omsättning. Alltså det, ja. Fortnox värderas ju gravt mycket mer.
Så är det.
Om man tänker på vilka PS-tal de får.
Det är skillnad i värderingen.
Jo, men tycker jag att du, om du ser på bara omsättningen, tycker du att det är 3 gånger bättre i Fortnox än 24/7?
Det är svårt att se. Det är ju ett mycket mer kvalitativt bolag. Det är liksom mer bevisat kvalitativt, starkare balansräkning, säkrare och just konkurrensfördelarna. Det är det. Där kan jag se konkurrensfördelarna i Fortnox med samarbetena och hela gänggreppet de har på marknaden. Det har jag ingen aning om i 24/7. Så att jag förstår den. Jag förstår värderingsskapet. Men som sagt, jag tycker inte det är mycket, det är inte diskonterat att det kommer vara massa konkurser.
Nej, och vi såg ju, jag såg en bild om någon som la ut med hur mycket mer konkurser det varit. Och det är typ från lågt 10-tal till 53 rekonstruktioner nu.
10% arbetslöshet i Norge. Och visst, jag förstår att det här är kortsiktigt och att det här kan bara bli liksom att det kommer tillbaka efter 2 kvartal. Men det kan man se om retail också. Och varför...
Kan du se om flyg också? Ska precis. Ska du ta SAS under videon?
Ja, men exakt. Kolla hur de kurserna har diskonterats. Där har man diskonterat in att det här är ett långtgående problem i princip. Varför gör man inte det i de här? Så att jag tycker typ att det här just nu, bara marknadstimingmässigt, är det här kanske inte det bästa att kolla på. Det är inte
men
så vi jobbar.
Men det är hur du kan få läge.
Exakt. Det är inte så vi jobbar med analyserna. Nu har du tittat på de här bolagen. Nu vet man vad de här sysslar med. Om det blir att marknaden börjar diskontera det här för att vi ser med konkurser och det börjar pratas mer om det, då kanske det uppstår fina lägen i de här. Exakt. Och 24/7 och Brie också har ju faktiskt gått ner hyfsat mycket. Så där uppstår ju faktiskt lägen.
Exakt. Ja, men jag håller med.
Så att de ska man kanske ha titt på. Fortnox, speciellt om de börjar gå ner, blir jag intresserad också.
Jo, den är alltid intressant. Du måste ju fortfarande gå ner typ då. 50% för att ska reagera.
Det
är liksom det. P-talet på 70 och så går det ner 50%. Ja, vi får ta 35. Man bara, gå igen.
Ja, verkligen.
Det är liksom, det är bra mycket ner där måste ni. Alltså.
Ja, det tycker jag också. Men det är jätteintressanta bolag. Mycket att tänka på. Mycket research man får göra efter det här nästan. För liksom djupdyka varje som du säger. Det här är ju mer en överblick.
Ja, men alla har sin egna story här. Fortnox är den etablerade, men de har en värdering som är out of this world. Även om de har en hög kagger så är det liksom fortfarande peggen är 2.
Ja, exakt. Och peggen är 2 i en marknad där mycket har blivit billigare. Så relativ värderingen är hög också.
Du och dina relativ värderingar.
Nej, så. Men jag menar så att PEG 2 i en relativt mycket billigare marknad idag blir ändå ganska hög.
Så är det.
Men bra jobbat, intressant.
Tackar. Ja, som kom ihåg, disclaimer. Det är bara mina tankar, det är bara min modellering här och det är vad vi diskuterar och tycker om bolagen och situationen de är i och marknaden. Så ta egentligen bara lägg till det som inspiration och tankar till dina egna. Ta det inte som rekommendationer, för det är verkligen inga rekommendationer alls vi gör i denna podd.
Nej, exakt. Och du hittar mig på Twitter @värdeinvestera.
Och mig at Investorkurs och podden på at GameOnStocks nu. Och sen även kommer jag ihåg pdf-erna, i och med att få mycket siffror här fram och tillbaka vi pratar om, så finns den på vår hemsida på at GameOnStocks.nu.
Tack och hej då!
Hej då!